Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 23 juli. Semestertutto rullar vidare. Det svenska damlandslaget manglade USA i OS-premiären och Pelle Kotschack har siktats. Nej, jag skojar bara. Tack för alla som hörde av sig både med ris och ros efter senaste avsnittet. Det var många som uppskattade Pelle Kotschack-segmentet som blev väldigt långt och väldigt utsvävande. Också många som hörde av sig med att Det där gör ni inte om.
Nej, men exakt. Jag svarade någon på Twitter alldeles nyligen här. Men då svarade en AIK att han tyckte det var väldigt roligt också. Alltså det var ju klubblöst, neutralt segment såklart. Han hade 100% om Pelle Kotschack, 97% om Pelle Kotschack, 3% om Djurgårdens kalibrering av ambitioner.
Ja, det kanske dröjer ganska länge innan vi pratar så där länge och varmt om Pelle Kotschack igen. Vem vet, men det är så där semestertoto kan bli när själva fotbollsspelandet går lite i stå. Man är mellan två säsonger, sommarsvenska fotbollen puttrar på, men man är någonstans mellan två stycken säsonger. Och då kan det bli så att man tillåter sig själv att sväva ut i det idiotiska och bara marinera Pelle Kotschacks betydelse för allt som Diffen gör rätt just nu.
Mm. Man vet ju att Pelle Kotschack just nu i detta nu, fredag, solen skiner hemma i Stockholm, sitter på en skärgårdsö, förmodligen på Högmarsö, på pub eller på krogen på Högmarsö, och drar rövarhistorier från 80-talet.
Kanske vet han inte att Djurgården möter Kalmar på söndag. Det får han liksom info om imorgon. Så kan börja.
Han är intresserad av historien såklart. Ja.
Nej, vi kan inte hamna här. Vi kan inte hamna här igen. Hur mår du, Thomas Wilbacher?
Ja, men fan, jävligt bra. Jag har precis varit med när Stella avslutade sin sista vattenskidelektion. Man kan inte göra någonting. Alltså man kan inte göra någonting halvdant. Fan, alltså vad det är jobbigt, Gusten, ibland att vara så.
Du brukar vara all in or nothing.
Ja, så är det ofta. Så jag sökte upp då den bästa vattenskidecoachen på ön. Tog mig dit och sen så har det varit 2 veckor med Stella. Från det som skulle vara liksom salt vatten i håret och solen i ögonen och lära sig åka lite vattenskidor, så blev det liksom hoppa på vågor och köra slalom och sparka av sig skidor. Och alltså varje dag så var det en ny utmaning.
Härligt! Fan vad roligt att Stella verkar ha det bra där nere i Grekland. Men
hon är pressad. Alltså hon har det väl sådär bra. Hon grät efter den här lektionen. Hade inflammation i ena ögat. Men jag och Stefanos, vi pressade henne att köra sista 20 minuterna. Så hon kom upp gråtandes med ont i hela kroppen.
Fattar. Men jag tycker vi lämnar det därhän. Vrider fokus mot bollen. Vart skulle du vilja börja den här episoden? Det känns som att det finns en del trådar att ta tag i.
Ja, men ska vi bara ta lilla korta covid-updaten?
Oj. Den minst pigga tråden av dem alla.
Jag ska vara helt ärlig, så det enda anledningen var att jag såg att italienarna nu har döpt de som inte vill vaccinera sig. För det finns ju då spelare i varje lag i Serie A som vägrar att vaccinera sig. Och till exempel
Matisse
så...
Matisse
Delict, va?
Vaccinmotståndare, tydlig. Okay. Inför EM så gick han ut och sa att nej, jag kommer inte vaccinera mig.
Nej, men nu... 5G-master som sprider otyg och skit. Holländare igen, eller hur?
Det är han.
Ja, men det gjorde mig knappast förvånad om jag säger så, Gusten. Egentligen så vill jag bara säga det här för att italienarna har ett ord för de här personerna nu och det är Novax. Så, jag såg till exempel Udinese har 3 Novax. Så de har 3 Novax i truppen. Jag tror att det var Spezia som åkte dit på... Ja, men typ så här, jag tror att det är 12 spelare eller så nu som har fått covid, och detta då på grund av att det är 2 spelare som har vägrat vaccinera sig. De har åkt på covid och sen smittat 10 andra.
Vi har ju i våran WhatsApp-tråd med fan-tv-gänget skickat in en del screen.
Trött grupp nu för tiden måste jag säga, Gusten, om man bara får skicka lite känga.
Ja, men det blir väl så semestertider. Väldigt lite telefontid just nu måste jag säga. Skitsamma, det skulle säga det.
Jo tack, Gusten, det märker vi.
Det skulle säga var då att det har ju florerat en del screenshots från hashtag kavla ner i den WhatsApp-gruppen. Skrämmande läsning. Som både piggar upp och piggar ner.
Ja, framförallt piggar ändå upp. Liksom.
Ja, ja. Italienarna har skapat ett uttryck för spelare som vägrar vaccinera sig, no vax. Men jag tänker att det finns en del andra spår så här fredag lunch.
Efter andra de senaste... grejen som är totalt ointressant, Gusten, kanske för alla som lyssnar på det här, är att man nu har kommit fram till ett beslut. Det här kanske ändå är någonting som det kommer diskuteras vad det lider. Alltså, engelsmännen öppnar ju upp fulla hus när Premier League startar om det inte händer någonting sjukt. Mm. Men italienarna kör Green Pass för alla som inte har vaccinerat sig med max 50% av arenans kapacitet. Även i de zoner, för i Italien har man ju färg på de olika zonerna, så även i de vita zonerna som där smittan inte sprids speciellt mycket, så är det max 50%.
Visst är det 100% givet att på samma sätt som att det i många, många år sålts fejkade biljetter utanför italienska arenor, nu kommer säljas fejkade green cards?
Ja, alltså det finns ju inte en napolitano som inte har ett green card.
Man vet att det syndikatet i Neapel som var först på att få till en bra kopia på ett green card kommer göra sig en hacka kommande säsong.
Du vet vad den bästa Neapel-scammen är av alla, eller hur?
Det är väl att hålla...
Det är liksom stenen i paketet. I kartongen.
Stenen i kartongen.
Ja, du har inte hört det eller? Nej. Alltså det är många på 80-talet och ja, kanske till och med 90-talet svenska turister, inte bara, som har kommit ner till Neapel och sett en jävligt schysst Nikon-kamera, du vet, med dunderzoomen och alltihopa. Och så har de visat den och liksom visat paketet och alltihopa, och sen så har de köpt den, bra paket, kommer hem till hotellrummet, öppnat, ligger de här sten i. Ja, det är fint ju.
Ja,
varför tyngden liksom, så man känner att det här är inte...
Ja, jag fattar, såklart. Du behöver inte förklara ut den sista lilla catchen där. Alltså, jag tror att folk förstår varför stenen låg i kartongen. Min gissning var annars de som liksom fattade grejen med att hålla i, alltså, köra runt bilar istället för att parkera dem. Mot betalning.
Men det är ju snarare ett system som liksom är som är sats. Det tycker jag är positivt.
Jo, det hade
funnits 10 stycken napolitani i Vasastan. Så alltså, jag hade prisat 2-3 lax i månaden för att bara köra runt min bil. Det är 2 parkeringsböter, inte ens det.
Nej. Okej, vi släpper Neapel på 80-talet och tar oss till då fotbollen som spelats och de olika trådarna som finns att plocka upp här. Det är som sagt fredag den 23 juli. Mig veteligen så har en väldigt bespottad och utskälld OS-invigning precis avslutats. Och det här är ju alltid lite skevt med just sommar-OS i och med att de stora lagidrotterna, deras OS-turneringar smyger igång några dagar innan OS-invigningen för att man ska kunna hinna spela klart allting innan spelen avslutas, elden släcks och så vidare. Det här gjorde ju att svenska damlandslaget premiärade mot USA redan för 2 dagar sedan. USA stod ju för en, vad jag har förstått, jag såg inte matchen, en sju helvetes insats, slog USA som både är flerfaldiga världsmästarinner och olympiska mästare med 3-0, ett landslag som inte har förlorat på 44 landskamper, och man gjorde det på ett sätt som, ja, men jag vet inte vad du säger, men det tog ju liksom i alla fall mitt intresse för detta sommar-OS från verkligen noll till ganska många procent.
Inte bara Mondo Duplantis som lockar.
Ja, men han lockar mig faktiskt ingenting.
Nej, men alltså, om man sätter det lite i perspektiv då, så hörde jag någon som sa att det var som att det svenska herrlandslaget skulle slå Brasilien i en VM-premiär. Det gör det absolut inte. Och sen så läste jag också några som faktiskt hade taggat in mig och menade på att så, ja, men jämför Sveriges EM-premiär mot Spanien, hur vi spelade då, med den här premiären när Sverige möter världens bästa landslag och vinner med 3-0, framförallt spelar den fotbollen. Peter Gerhardssons fotboll, som är väldigt så här, propositiv, väldigt anfallsinriktad och väldigt rörlig. Då fick det här, jag satt och kollade på matchen tillsammans med Stella och Alba. Och ja, men det var härligt att ligga på stranden med en telefon uppe och bara liksom jubla in målen. Det var mysigt. Och det var oväntat också, så det var ju väldigt mycket liksom positivt med den här matchen. Ingen hade ju sett sig det. Sett den första halvleken framförallt då framför sig. Och sen så kommer liksom direkt då de här jämförelserna med herrlandslaget. Alltså, ja, men då blev jag istället irriterad. Alltså inte på damfotbollen eller på herrfotbollen, utan på de personerna som hela tiden jämt och ständigt ska hålla på att jämföra. Och det spelar ingen roll på vilken nivå du jämför, vilket perspektiv du kommer in med. Alltså, sluta bara och jämför. Ta damlandslaget för vad det är, ta herrlandslaget för vad det är. Och ja, men den verklighet de lever i.
Precis, alltså, för att jag tror att det du åsyftar här, det är väl framförallt då att Sveriges damlandslag i fotboll är på en helt annan plats i jämförelse med övriga fotbollsvärlden än vad Sveriges herrlandslag är jämfört med övriga.
Precis som Italiens damlandslag någon annanstans än vad det Italiens herrfotboll är.
Exakt.
Och den typen av liksom nationella jämförelser kan man göra egentligen med alla. Förutom tyskarna då, som alltid har varit i toppen både på här och dag.
Mm. Det som jag dock måste säga, för att vi kan väl släppa allt vad jämförelser heter, jag håller med dig, ja. det blir bara dumt. Om man inte förstår att damlandslaget är någon helt annanstans på den hierarkiska skalan förutsättningsmässigt och vart vi är konkurrensmässigt med övriga.
Men alltså, vi förlorade OS-finalen för 4 år sedan.
Exakt.
Mot USA.
Exakt. Då känns det som att man är ett litet lost case. Vi kan inte ta den snabbkursen.
Men ur ett damfotbollsperspektiv och där de befinner sig, så var det en fantastisk jävla prestation.
Precis, jag skulle säga det. Jag pratar hellre 42 minuter på Pelle Kotschack igen än att lägga 15 minuter på att förklara för oss som inte förstår varför man inte kan jämföra. Så att, jag fyller i där du pratar här. Att jag lyfter på hatten och tycker att det är en otrolig jävla bedrift. Samtidigt så känns det så jävla kul också att Gerhardsson och övriga landslagslednings, ja, men inte bara fokus och satsning, utan också ganska, inte peka med hela handen aura, utan deras mod i att vi gör inte som den kanske populistiska breda massan vill att vi ska göra och tar ut de spelarna som alla förväntar sig, utan Gerhardsson har ju varit jävligt modig, och då vill jag verkligen understryka att jag inte har stenkoll på alla spelare som har fallit ifrån eller som har tillkommit, men vad jag har förstått utifrån det jag följer damfotbollen ifrån, men också många som följer damfotbollen mycket närmare än vad jag gör, som jag pratar med, har ju många gånger...
Du har en brorsa. Isak följer ju mycket närmare än vad du gör, till exempel.
Absolut. Och då menar jag bara att många landslagsuttagningar de senaste 2-3 åren har ju funnits på ett helt annat sätt. Uttagningar, eller kanske framförallt spelare man inte tagit ut, som diskuterats rejält flitigt på ett sånt sätt som kanske sker en gång vartannat, vart tredje år i herrlandslaget. Där är det oftast gubbe 22, 23, 24 som skiftas. Men det blir inte de här oj, 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 nu försvann John Guidetti, som skedde för, vad var det, 2,5 år sedan, och så blev det jävligt omskrivet och diskuterat. Utan Gerhardsson har pekat ut sin väg och han har vågat experimentera, han har vågat släppa institutioner som har varit med i väldans massa år för att satsa nytt, för att satsa yngre, för att satsa mot den fotbollen som han vill spela. Och så får man en sån här premiär mot ett sånt motstånd. Det måste kännas så jävla skönt för alla inblandade.
Ja, exakt. Det var någon som skrev så här, men fan, man ska inte börja så här bra. Det är livsfarligt att börja bra. Men då är det så härligt att ha Italiens premiärseger mot Turkiet med sig. De vann ju också med 3-0, ja, och det såg fantastiskt ut.
Eller Sveriges premiär då mot Spanien.
Ja, exakt.
För jag misstänker att den personen inte satt och jublade då. Kanon!
Nej, förmodligen inte.
Kanon att det såg ut så här.
Bästa sättet att varva ner efter en riktigt intensiv fotbollssommar, eller vilken dag som helst, ja, men det är att sätta sig i en riktigt skön soffa på sin uteplats och njuta av solen. Och vi är ju sponsrade av K-Rauta. Och just nu finns det en massa fina erbjudanden på utemöbler som kan få vilken tråkig uteplats som helst att bli till en festplats. Klicka in på krauta.se, gå in i ett av deras varuhus och ta del av deras härliga sortiment. Glöm inte bort heller att Click & Collect finns. Handla tryggt och säkert, köp online, hämta ut utan att lämna bil. Jag vill slå ett slag för mitt lunchset, det som heter Luna Maxi Grå Cello. Den är 253 cm bred, tre sits soffa i konstrott Comforting. Ett möbelsätt som inkluderar soffa, divan, rygg- och armstöd, ottoman, dynor och kuddar. Kostar bara 5 495 kronor. Se till att uppdatera dig på dina utemöbler. Passa på nu med K-Rautas alla fina priser. Vi säger stort tack, Kitos, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men det är väl det. Alltså, om man ska ta 2 minuter liksom och prata om prestationen, så är det ju dels att det ser fantastiskt bra mot det bästa landslaget som uppenbarligen kanske inte har kommit till den här turneringen. Det ska man vara försiktig med, precis som Turkiet inte kom så bra som man förväntade sig att Turkiet skulle vara. Nu är Turkiet, nu ska vi inte göra några jämförelser så, men hur bra är USA just i OS? Det återstår att se, men vi vet i alla fall att inför den här turneringen så är de favorittippade till att vinna, och det säger väldigt mycket. Och man gör den halvleken när man är faktiskt totalt överlägsna första halvleken. Vinner den halvleken, och sen så i andra när man gör en del byten så visar ju Sverige, återigen om jag får göra, och det gör jag så gärna, kopplingen till då det italienska herrlandslaget, så har man en bredd i truppen som är faktiskt helt otrolig när man sätter in både Olivia Skog som har sitt bästa halvår bakom sig i karriären, och Hurtig då, Juventus-anfallaren som gör mål direkt, och alla spelare som kommer in är inblandade offensivt i det målet, så det är ju en otrolig styrka att gå ifrån den matchen där alla som har varit på plan känner sig delaktiga.
Mm.
Det tror jag är sjukt viktigt för liksom vidare.
På något sätt också så jävla trist. Och här vill jag dela ut en gulasch utan att riktigt veta vem adressaten är.
Okej, spännande.
Ja, nej, men den eller de som på något sätt ägde beslutet att tillåta det svenska landslaget spela i en sån där tröja med en sån där färg, tycker jag förtjänar en gulasch. För vad sker när Sverige i en OS-premiär slår USA med 3-0? Hälften av rapporteringen och hälften av folks liksom, tankar, åsikter och yttringar handlar om hur jävla pissiga tröjorna är. Mm. Det känns så jävla onödigt. Och då pratar inte jag om att liksom så här, smaken är som baken och folk kan tycka olika om en svensk landslagströja. Nej, för att jag fattar också att inom ett visst spann så man kommer aldrig kunna träffa 100% att alla tycker att någon tröja är skitsnygg. Det finns alltid de som föredrar det där eller föredrar det där. Men det här, alltså det här är ju på en nivå där man vet, alltså någon måste ju säga så här, men vänta, det här är, det är inte ens gult. Det här, vi kan ju inte klä oss så här. Det här kan vi inte ta på oss. För det här kommer liksom max 3% tycka är en rimlig tröja. 97% kommer liksom, de kommer undra vad fan det är som pågår. Och det känns så jävla liksom, det känns så orättvist. Nej, men, liksom.
Vet du vad det tråkigaste är, Gustav?
Nej.
Det tråkigaste är ju att om det blir ett OS-guld så är det ju klassiska bilder. Det är bilder som kommer vara med i för all framtid. Det är historiska scener nere på inneplan i Tokyo när Sverige tar det här guldet i varseltröjor. Ja. Det är bedrövligt och jag kan adressera den gulaschen om du vill.
Okej, du vet vem som har ägt det här beslutet?
Nej, men alltså det är Uniqlo som har tagit fram, och det är Svenska Olympiska Kommittén som är ytterst ansvariga. Så att det är jättelätt att adressera det här till Svenska Olympiska Kommittén, de ansvariga som sitter med Uniqlo och tar fram den svenska OS-truppens tröjor.
Men vadå? Menar du att IOK eller SOK
SOK, ja, men, Svenska Olympiska Kommittén.
Menar du att SOK säger åt Svenska fotbollsförbundet att här är tröjorna ni ska ha på er, och att Svenska fotbollsförbundet inte då har någonting att säga till dem?
Exakt. Uniqlo är liksom heltäckande leverantör till den svenska OS-truppen.
Och var det därför herrarna hade så fula ställ i Rio när det var H&M?
Ja, exakt. Jag vet inte om du såg det svenska handbollslandslaget, damerna. De stod på en trappa.
Nej, jag såg bara någon bild som någon hade taggat in sig på Twitter med herrarnas landslag med någon t-shirt med.
Ja, det kanske var herrarnas landslag. Jag för mig att det var damernas landslag, men de kanske inte ens är i OS. Fan, vilken koll man har. Men nej, men när det står Svea, och så har de liksom bara gjort någon jävla, du vet, så här paint, gulblått paint över bröstet.
Ja.
Alltså det är ibland det fula som man har sett. Det roliga var när hon har skrivit återigen kopplingen till det italienska fotbollslandslagets blazers som Armani hade tagit fram så här, inför EM. Det här kändes ju som men böda camping.
Men du, gör den här insatsen att man då omvärderar Sverige som inför turneringen väl var någon slags femte, sjätte hans favorit, fjärde, femte, till en potentiell guldmedaljör skulle du säga?
Ja, ja, definitivt alltså och då måste man gå tillbaka och kolla på de resultaten som det här landslaget fortfarande består av, en hel, även om några slutat, så Sembrant och Nilla Fischer, och det var ju liksom en farhåga lite grann inför OS. Hur kommer det svenska försvaret se ut nu som har gjort om så mycket? Alltså de här unga tjejerna som kommer upp, och nu är inte de så här purunga visserligen, de som spelar i det svenska mittförsvaret, men ändå, de är ju mycket bättre skolade. Alltså damfotbollen går ju fram så mycket nu, så att alltså, de tjejerna som är 10 bast idag kommer ju vara ljushår bättre skolade än vad damlandslaget är nu. Sen kanske de ligger på samma talangnivå, men skolningen kommer ju vara en helt annan damfotboll om 10 år. Det går fort nu liksom. Och det tycker jag man såg i den här premiären också, mycket mer bollskickliga, alltså ganska stolpiga, styltiga. Nilla Fischer, ganska skönt att hon inte är med. Jag gjorde själv en liten jämförelse med, alltså känslomässigt ska jag säga nu, med Granqvist liksom. Skönt, bort med honom, in med nytt. Jag var ju alldeles speciellt Granqvist pro liksom på slutet. Jag kände samma sak kring många av de unga tjejerna som kommer fram nu i svenska damlandslaget. Fan, ge dem plats. Vilket Gerhardsson såklart har gjort också. Även om det inte är det yngsta landslaget. Alltså vi är fortfarande kvar. Caroline Seger på mittfält och Kosa Slani och Sofia Jakobsson. Men det är ju megastjärnor. Det måste ju folk förstå också. Alltså det är liksom gå från Real Madrid till Bayern München. Det är spelare som ses som några av de bästa på positionen i världen.
Ja, vi blickar med tillförsikt fram då mot match nummer 2 mot Australien. Det är väl då alltså tidigt i morgon förmiddag.
Mm.
Lördag. Avspark 10.30 ser svensk tid.
Mm.
Får man pallra sig upp och inte ligga och snusa och sova.
Mm. Då får man helt enkelt pallra sig upp. Alltså jag spelade ju Sverige till 1.65. Mot Australien tidigt och ser nu att Sverige på Betsson, som jag är inne på, har krypit ner till 1.53. Så med tanke på att det är en neutral plan i ett mästerskap så är man tämligen stora favoriter i den här matchen.
Mm. Härligt. Det är bara gå in och gå in och ge sig själv lite ränta sådär dagen efter löning. Inte fel.
Absolut.
Men du, redan ikväll så drar ju faktiskt den europeiska klubblagssäsongen på herrsidan igång på riktigt i och med att HSV Die Rotenhausen kliver ut igen i Zweite Bundesliga, och man gör det, hör och häpna, mot Schalke 04 som kanske har någonting på gång så här första året i Schweiz på evigheter. Kanske inte, förmodligen...
Om det vet vi inget.
Förmodligen det senare snarare än det förra. Jag har noterat att målsprutan från Zweite Bundesliga, Simon Terodde, eller Terod, jag vet inte, du får hjälpa mig där. Jag har aldrig känt att du har övertygat mig i det tyska uttalet. T-E-R-O-D-D-E. Terodde, eller Terodde.
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 Simon Terodde har ju då bytt.
Jag vet inte vad han har för ursprung riktigt heller.
Han har ju...
måste ju veta grundursprunget på namnet innan man uttalar sig för kraftfullt.
Ja, jag fattar. Han har i alla fall lämnat Hamburg och gått till Schalke. Mm. Och bara den värvningen känner jag spontant är den bästa värvningen Schalke gjort på ett decennium. Sen de plockade typ Raul.
Mm.
Det är väl länge sedan,
decennium kanske.
Men det känns ju i alla fall som att när Schalke då strippar Hamburg på sin bästa målskytt, målmaskinen och liksom poänggaranten Simon Terodde, då vet man ju att det är Schalke som gasar sig ur krisen och studsar upp i Schweiz här. Det är inte Hamburg som tar sig tillbaka till Bundesliga.
Ja men alltså som trogen HSV, Die Rothosen, dinosauren supporter så tycker jag att det känns tråkigt överhuvudtaget att säsongen drar igång, för att nu ska man få bli besviken igen. Alltså vi som har varit med genom alla år, genom liksom framgång och besvikelse. Framförallt så har vi...
Framförallt besvikelse.
Du och jag Gustav, har bara varit med om besvikelse. Jag rättar mig själv.
Ja, det måste jag säga. Under våra år som Hamburg-supporter har vi fått...
Vi fan äkta Hamburg alltså.
Har vi fått uppleva idel förluster, Albins ganska misslyckade sejour, havererad ekonomi, misslyckade försök att ta sig tillbaka upp i Bundesliga, Nikolaj Müllers korsbandsskada när han firade ett mål. Det har varit så jävla mörkt. Lasoggas exit.
Just.
Fy fan. Alltså det har varit...
Alltså, vår första match som inbitna, hårdföra Hamburg-supportrar, då fick vi vara med om gatlopp efter matchen.
Ja.
Ja. Men vi såg den, jag såg den i bar Uber i alla fall, inne på
Volksparkstadion.
Ja, exakt.
Ja, nej, men det känns i alla fall jävligt roligt att Zweite Bundesliga drar igång, för det är ju den tillsammans med Championship och lite skotska Premier League, och sen så brukar franska Ligue 1 vara först ut som en av de stora. Nu vet man, nu är vi igång. Nu börjar det smattra.
Ja, men exakt. Det är därför man tycker att det är kul. Alltså för att man känner att vi är på väg tillbaka till någon slags normal läge igen i fotbollen. Och nu har jag liksom upprepat det flera gånger, så jag ska inte bli en papegoja här i podden. Men jag tror att det är det man känner när man ser att det... När du såg att det var HSV mot Schalke 04, då kände ju du liksom att nu är vi tillbaka. Du vet att det är publik på de allsvenska arenorna, så indirekt så tänker du ju på det. Även om du inte kan kanalisera den tanken hela vägen, alltså din glädje hela vägen till de allsvenska halvfulla arenorna och sångerna, läktarsångerna du hör nere i Göteborg. Så har du det liksom någonstans ändå indirekt. Och du vet att Audi Cup snart börjar. Och du vet numera också att de italienska lagen kommer släppa in 50% på arenorna. Det är surt att det inte är 100%, men 35 000 på San Siro duger ändå gott för oss framför tv-sofforna ett tag till.
Verkligen. Sen så har ju Malmö varit igång ett tag med sitt Champions League-kval. Har ju skaffat sig, goda möjligheter där att avfärda HJK Helsingfors och sen då ställas mot Glasgow Rangers. Det blir väl någon slags prövning på riktigt, i och med att Rangers av idag inte alls går att jämföra med det Rangers vi har sett liksom vara en skugga av sitt forna jag senaste 10 åren. Under Steven Gerrard så har man ju verkligen... tagit sig tillbaka upp på toppen. Man snuvade ju Celtic på den där 10:e ligatiteln, man gick långt i Europa League i våras, man besitter ju en hel del europeiska, kanske inte toppspelare, men landslagsspelare från breddländerna som alltså vi själva har ju Filip Helander där. Det är väl liksom det är ett kluster av sådana typer av spelare, och så länge Steven Gerrard är tränare för Glasgow Rangers, så är det ju en klubb som bara i honom symboliserar inte bara vart man är, utan kanske framförallt vart man är på väg.
Ja, exakt.
Så det blir ju den stora prövningen för Malmö FF här. Men igår torsdag då, så blev det ju de första historiska matcherna i UEFA Conference League, när Häcken, Elfsborg och Bayern gjorde sitt. Bayern tycker ändå tog en ganska meriterande seger mot Maribor. Det är ett lag som Gnaget åkte väl mot dem för 2 år sedan.
Jo tack. Jag var på den matchen med Alba. Hon gråter än idag.
Ja, jag var på plats med en polare där också. Det var ju ett sånt jävla tryck, vill jag minnas, från Friends. I och med att man hade skalat av etage 3 och så var det helt packat på etage 1 och 2. Men sen så var det ju en förlängning där. Alltså jag har aldrig hört, kan det varit 24 000? 25 000? Sällan man har hört 25 000 bli så tysta som när Maribor gör det där målet i förlängningen.
Påminner mig inte, snälla.
Skitsamma, det jag skulle säga var i alla fall att Maribor är ju ett lag som har figurerat i de här sammanhangen ett par gånger och har gått hela vägen till något Champions League-gruppspel och något Europa League-gruppspel. Så att slå dem med 3-1 på hemmaplan, det får man ändå säga är en kanske inte en monsterinsats av Bayern,
men det är en prestation på riktigt, alltså, ja, det är exakt. Det, alltså, det är det du söker. Sorry Gustav, men jag avbryter här, men det är det du söker, alltså någon slags så här, det är lätt att avfärda och vi har garvat åt det. Jag la ut någon bild på vår Instagram också med de lagen som var med i första rundan, men kollar man på de som redan är i kvartsfinaler, och det är väl några sidor redan till semifinaler för att kvalificera sig, så är det typ Fenerbahce-gäng där, alltså, så det är klart i svenska mått mätt så är det faktiskt tufft motstånd, och där tycker jag också att vi kanske bör sätta ner foten lite kring var svensk fotboll, inhemsk fotboll befinner sig någonstans också.
Ja.
Visst är det förvånande att torska med 5-1 mot Aberdeen, men vi ska komma ihåg att svensk fotboll ligger inte över skotsk fotboll. Jag vet inte ens var vi står någonstans på rankingen, men vi kan ju omöjligt stå över skotsk fotboll i någon slags ranking.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Vi har noll rätt att pissa på skotsk fotboll.
I synnerhet dagen efter
att... Jag såg Patrik tweet om att den bedrövliga kvaliteten på skotsk fotboll vinner med 5-1. Typ, det var i alla fall kontexten i tweeten. Fan säger du? Alltså, har du blundat när du har kollat på allsvenska fotbollsmatcher de senaste... i alla år. I alla fall sedan 80-talet. Har du blundat då eller? Det är ju usel fotboll om du ska jämföra det i ett europeiskt perspektiv. Ja. Alltså vi är ju på litauisk nivå. Det är där vi är i allsvenskan.
Ja, alltså jag tycker i alla fall att
vet du vad Gustav, du sa alldeles nyss här. Ja, Malmö har skaffat sig ett bra utgångsläge mot HJK Helsingfors. Och jag reagerade inte. Fan, starkt. Bra Malmö. Skaffat sig bra utgångsläge mot HIK och Helsingfors.
Men det är inte,
jag har ingen förväntning att Malmö ska vinna med 7-0.
Nej. Nej, och dagen efter att det lag som väldigt många initierade allsvenska tyckare och experter hade som guldkandidat, alltså Häcken, torskar med 5-1 mot Aberdeen, då kanske man inte ska ta sig ton mot liksom skotsk fotbollsnivå. Det blir ju lite skevt.
Nej, samtidigt så snackade du och jag
lite kort med Fribben här efteråt. Han sa det. Det var en helt förbluffande usel insats. Så här dåliga är inte vi och så där bra är inte de. Nej, absolut. Och 5-1 är nog ingen måttstock på vart svensk fotboll står klubblagsmässigt.
Absolut.
Och vart skotsk klubblagsfotboll står. Men som du säger, det är ju så att på en dålig dag, ja, men då får ju svenska klubblag storstryk av skotska lag som har en bra dag. Kolla bara på Celtic.
Nej, alltså, Gnaget. Måste vi också komma ihåg,
backa till samma Europa-kval där för Gnaget för 2 år sedan. När AIK hade storsatsat efter guldet och lagt massa pengar på spelare som nu jävlar ska vi ta upp kampen på MFFs ekonomi. Och så kommer Celtic till Friends och blev det 6-1.
Så jag kommenterade matchen på Celtic Park.
Mm, jag vet.
Jag expert kommenterade den, Gusten.
Ja, jag vet.
Wilbur José med sån här... Har du sett de här mikrofonerna som engelska kommentatorer har med sätter den på hakan och så har den liksom mot munnen?
Exakt, yes.
Otroliga de alltså.
Vilken, ja, de är fina.
Vilken grej det var att sitta... På Celtic Park så sitter man högst upp på taket. Alltså du går på taket för att komma till kommentators balkongen. Det är som en slags balkong.
Ja. Och sen så står man där med den där lilla metallpinnen mot hakan och så blir det jättebra ljud.
Ja, exakt. Nej, men alltså AIK, kanske till och med, där skulle man kunna prata om att svensk fotboll blev avklädda på något sätt. Alltså för att även om det inte var stora siffror i första matchen så var de totalt slaktade alltså.
Fan, då kanske jag minns fel, för jag vill minnas att Gnaget var ganska bra i första matchen på Celtic Park.
Klara sig undan.
Ah, okay,
det är min, alltså live kändes som att AIK klarade sig undan.
Ja, de blev i alla fall fullständigt avklädda sen mot Celtic på Friends i returen. Jag menar bara att de här matcherna, ett dubbelmöte mitt i sommaren, får många gånger så överdimensionerade proportioner. För att man liksom så här, du brukar alltid prata om var befinner sig klubbar någonstans sett till deras säsongstarter, och är det nu man ska vara som bäst, och är det så konstigt att Östersund, när de springer in i ett Galatasaray som knappt har startat upp sin försäsong,
semestertjocka,
Ja, men precis. Med en spelartrupp som de vet inte till vilket land de åker, de vet inte vilket lag de möter. Det här ska väl bara vara att städa av, och sen så har liksom Graham Potter förberett ett lag i 1,5 år för just den matchen. Alltså, då kan de här resultaten komma, men i slutet av säsongen, 1,5 år, 8 månader senare, så är det väl klart att Galatasaray kommer vara ett bättre fotbollslag över 10 matcher mot de här lagen alldeles oavsett. För att det är ju liksom, det är höjden man vill åt på ett lag. Nej, men alltså över det, tid.
Det du säger är ju att svenska fotbollslag bör ha en fördel i de här kvalen för att vi ligger perfekt säsongsmässigt.
Ja men så ska det ju vara. Absolut. För att alltså, mitt i sommaren så ska ju allsvenska lag vara som absolut mest inne i sin säsong. Det är inte i slutet av en säsong där det finns då, men, några trötta ben och tala om. Fan, svenska klubbarna kommer ju dessutom från 2, 2,5, kanske 3 veckors ledighet på vissa håll och kanter i skarven maj-juni. Och sen så har man kunnat lägga upp sommaren då så som man vill utifrån att man som klubb ska Europa dubbla med allsvenskt spel och så vidare. Så att, nej, jag förstår inte riktigt vad som händer. Elfsborgs insats och resultat är ju oerhört svårt att värdera. Jag kommer inte ens kolla upp vad det där mål daviska laget hette som de slog med 4-1. Det är ett sånt där
alla
lag som...
Alla segrar är positiva och alla
absolut,
segrar är bra.
Jag menar bara att det laget är ju snarare kanske liksom ett lag som rimmar med bilden man har av kvalrunderna i Conference League. Alltså det är på den här nivån. Så att till och med svenska lag ska bara kunna ställa ut skorna och springa över dem med 4-5 boll.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men just den här Aberdeen-torsken igår fick mig att, jag bara gjorde då parallellen till, för jag såg nämligen den här dokumentären om Sir Alex Ferguson för några dagar sedan. Mm. Never Give In. Det faller ju lite redan första sekunden när man inser att det är Alex Fergusons son som har gjort den. då känner man, kommer nog inte ställas allt för tuffa frågor här. Det kommer nog inte vara allt för kritisk. De kanske...
Känns lite som Michael Jordan.
Ja, som då är en av medproducenterna va, till The Last Dance. Va? Som blev så hyllad i fjol. Nej, men jag kände ju där och då att jag tror inte jag ska hoppas på ett talking head med en spelare som Sir Alex Ferguson fullständigt har knäckt mentalt och som har mått piss i 22 år sedan Alex Ferguson tog heder och ära av honom och liksom slaktade honom både mentalt och inför hans lagkamrater. Alltså, jag utgår bara från att det finns 150 sådana spelare som liksom sen Sir Alex bara gick loss med den stora motorsågen och hårtorken inte har hämtat sig sedan dess. Några sådana killar satt ju inte ner och vittnade om att Sir Alex Ferguson är djävulen själv. Utan det var ju väldigt mycket medhårs. Talking Heads var Eric Cantona och Ryan Giggs från liksom spelarhåll. Och sen så var det i princip bara familjemedlemmar. Det var hans brorsa, det var hans fru, det var hans andra son. Det var väldigt, väldigt vad säger man, likriktat att Sir Alex Ferguson har en otrolig karaktär och är en fantastisk ledare. Och det är han ju för fan, det är inte det jag försöker säga. Men det som jag verkligen fick upp ögonen för, det var hans tid i just Aberdeen, innan han gick till Manchester United.
Just det.
Han var ju där i 7-8 år. Och för mig som i liksom nästan 25 år har följt den europeiska toppfotbollen och haft med mig liksom Sir Alex Ferguson's Manchester United, har ju den här tiden i Aberdeen, jag har liksom aldrig riktigt brytt mig om att kolla upp den eller liksom dyka ner alltså, i den.
Sällan finns det ju någonting, alltså det är klart det finns någonting att hitta där,
ja.
men sällan finns det ju det.
Verkligen. Men den här alltså, gången...
ofta de flesta framgångsrika tränarna har ju gjort någonting med ett sämre lag tidigare. Vunnit en liga i Portugal eller...
Absolut.
Ja, men liksom, tagit Mourinho, ett typ. Lag från en andra division till en första division och till en Europaplats. Liksom gjort någonting stort innan och visat sig vara en bra tränare som man har förtjänat de större uppdragen.
Ja, ja men ta José Mourinho eller Jürgen Klopp eller så här med Mainz.
Absolut. Egentligen alla stora tränare.
Yes. Men när jag då ser den här dokumentären och liksom på riktigt fattar vad det var Sir Alex Ferguson gjorde med Aberdeen. Alltså det, jag undrar om vi har liksom lyft fel lagepok här när det kommer till Alex Ferguson.
Jag har inte, det kanske är lite spoiler alert då, men då får väl alla som vill se den här dokumentären och inte bli spoilade hålla för öronen nu då.
Ja, absolut. Sen så vill jag bara säga att det här är inte en dokumentär som i 2 timmar handlar om hans tid som Aberdeen-tränare. Men
att du bara går in på Wikipedia så kan man ju läsa om hans tid i Aberdeen.
Såklart. Exakt. Men Sir Alex Ferguson var ju faktiskt en mycket bättre spelare än vad jag liksom har trott i alla år. Gick ju då till Glasgow Rangers, hans liksom barndomslag, som centertank, målspruta längst fram, och gjorde det jävligt bra under sin första säsong, men i en cupfinal mot Celtic så är det han som tappar markeringen på den nickfarligaste spelaren i Celtic, och så blir han då liksom syndabocken, och han hämtar sig inte från det där, och han är dessutom gift då med sin fru som är då blir alltså katolik, va? Det är katolikerna som är Celtic, protestanterna är Rangers. Är det väl. Skitsamma, de är i alla fall på olika planhalver om den kristna läran. Och det dras upp och så blir det liksom en häxjakt på Sir Alex Ferguson. Så att han tvingas bort från Rangers, eller han vill verkligen lämna. Och så känner han då när han liksom tidigare än planerat lägger av, börjar träna. Han tar över St. Mirren, men känner att så här, men det här laget kan jag liksom inte uppnå det jag vill uppnå med. Och så får han möjligheten att då ta Aberdeen, som inte alls är på samma nivå som Celtic och Rangers, inte heller då, för det har ju alltid varit de två giganterna i skotsk fotboll. Men han känner att liksom, ja, men det finns ett mål här nu, och det är att brotta ner Rangers från tronen. Jag ska få min revansch. Och så tar han det här jävla, alltså man brukar ju prata om engelska pubgäng i liksom första eller andra omgången av FA-cupen och så vidare. Men det här, alltså det här var på en nivå jag trodde liksom inte det var på den här nivån. Skarven 70-80-tal i ändå skotska högsta ligan. Alltså det här laget har inte ens ett omklädningsrum. Alltså de har ingen träningsanläggning, de har ingenting. De tränar på stranden. De tränar i olika parker, och då är det så här, ja men det gjorde väl Gnaget 92 också i Hagaparken med Tommy Söderberg, och det var stenar men du vet så här, man kan ju Pelle Kotschack romantisera det där, men det är ju samtidigt också så här, men vänta nu, hur fan får du ihop ett fotbollslag på en strand? Det ska liksom inte gå. Ta det här jävla skitgänget till ligatiteln 79-80, 83-84, 84-85, vinner 4 skotska kupper, vinner skotska ligakuppen en gång, vinner fucking cupvinnarkuppen mot Real Madrid i finalen.
Troligt.
Och han gör allt det här på liksom 4-5 år. Alltså han slaktar rent ut mot Celtic och Rangers, inte bara i Skottland, utan han går hela vägen och slår ut Bayern München i semifinalen av cupvinnarkuppen och Real Madrid i finalen. Och det här är 1983. jag känner att så här, det Sir Alex Ferguson gjorde i Manchester United, det är sekundärt för mig för resten av mitt liv.
Det han gjorde med det skotska pubgänget Aberdeen.
Ja.
Det måste stå högre.
Det måste det verkligen göra. Det är för mig för evigt nu vad Sir Alex Ferguson är. Ja, det är ju Aberdeens gamla demontränare. Ja, sen hade han en bra vända i Manchester United också. Men, ja. Det var i alla fall någon slags cirkelslutning på snacket om Aberdeen och skotsk fotboll.
Just det. Vi är sponsrade av Manscaped. Ja, nu kan ni det vid det här laget. Manscaped har ju till exempel Performance Package 3.0 som tar hand om pungen både före, under och efter man har fixat till den. Med Lawnmower 3.0 som skyddar pungen, det är skin safe. Avancerad trimmer-teknologi, va? Det är tredje generationens trimmer med en toppmodern keramisk rakhyvel. Men inte bara det. Jag vill också slå ett slag för Weed Whacker, alltså som är trimmen för öron och näsa. Den har också patenterad skin safe teknik från Manscaped som förhindrar skärsår och hack
smäck och skit, va, i de känsliga näsborrarna och örongångarna. I Performance Package 3.0 så finns Crop Preserver, alltså en pungdeodorant med antiskavfunktion och fuktighetskräm, samt Crop Reviver. Det är en pungtoner full av aloe vera som gör att du vinner eventuella matcher i snyggaste bollar. Det var faktiskt exakt så som Manscaped skrev det. Jag tyckte det var lite roligt att läsa det. Viktigast av allt är att ni nu har 20% och gratis frakt på din beställning med koden TOTO20 på manscaped.com. Så gå in där, se till att ta hand om din pung. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi är sponsrade av Betsson och vi har en Toto-trippel inför i helgen som jag och Gusten har suttit ner och knåpat fram. Vi tror väldigt starkt på Djurgården. Ah, det är inte så jävla konstigt efter allt snack. Det förstår ju ni också. Men de möter i alla fall Kalmar och det såg ut att vara ganska tungt i andra halvleken mot AIK för Kalmar, även om de gjorde helt okej första. Men vi tror väldigt starkt på Djurgården i helgen. Vi tror också väldigt starkt på Värnamo. De är på väg fram och tog en meriterande seger senast mot Helsingborg och där blir det också rak seger, precis som för Djurgården mot Kalmar. Och vilka möter då Värnamo? Jo, de möter ju Vasalund. Och ni som har lite koll på Superettan, ni vet om att de har det tufft där nere i botten, Vasalund alltså. Så att, ja, Värnamo tror vi starkt på. Avslutningsvis då, vi kan inte hålla oss borta från IFK Göteborg. Ska de vinna nu mot Varberg? Ja, det skiter vi lite i faktiskt. Vi tror att det blir mål. Om man har sett Varberg, om man har sett framförallt Micke Stares blåvitt sen han kom in i klubben, så vet man att det är chansrikt och det blir ofta väldigt mycket mål. Så över 2,5 i Varberg mot blåvitt. Diffen rak, Värnamo och sen över 2,5 Varberg blåvitt. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda om ni ska spela och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Vi säger stort tack till Betsson som är med i Toto Balotto.
Har du noterat de stora miljardbomberna som är på väg att brisera i England?
Nej, men jag noterade en jordbävning i alla fall som kan få stora konsekvenser som inte har med England att göra.
Mm-hmm.
I Spanien pratar man om terremoto, alltså om jordbävning. Att Mbappé kan vara på väg till Real Madrid och att PSG då vill ha Cristiano Ronaldo. Mr. Champions League och allt det där, även om han gjorde en dålig session Champions League-mässigt i Juventus, och att Icardi ska gå till Juventus då.
På det så börjar det nu konkretiseras med Pogba till PSG också ju. I och med att Pogba av allt att döma inte skriver på något nytt kontrakt med United. Och han sitter ju då på ett utgående om ett år. Och det kan ju alla som följer den här podden att då ska ju Manchester United då tvingas se Paul Pogba lämna gratis om ett år. En spelare man investerade en miljard i bara en övergångssumma för 5 år sedan. Och det tror inte jag att United kommer liksom tillåta hända.
Hela liksom Pogba historien med Manchester United från ungdomsproffs gratis till Juventus och sen tillbaka köpt för de pengarna. Addera lite agentarvoden också, så tror jag att vi är uppe på 1,6-1,7 miljarder.
Ja, och så 3 miljoner i veckan de senaste 5 åren till Pogba. Exakt.
Under en ganska sval United-period.
Alltså, det måste ju kunna vara den alltså, sett till också vad man har fått ut av Paul Pogba. Och då är den första att säga återigen att Paul Pogba är och har varit bättre i Manchester United än vad många vill få det till. Men han har ju inte lyft några ligatitlar. Han har inte lyft några Champions League-bucklor. Han har ju den katalysatorn många trodde att han och Zlatan skulle vara sommaren 2016.
Nej, men alltså, det är upp till alla spelare att fatta sina beslut var man spelar någonstans. Om man vinner titlar eller inte. Alltså Maxwell, hur mycket vann han egentligen?
35 titlar.
Ja, exakt. Alltså, och alla som lyssnar på det här, och du och jag, är överens om att Paul Pogba är en bättre fotbollsspelare. Men han har inga 35 titlar. Alltså så här, Francesco Totti, han vann inga titlar. Nej, men han vann hela världens kärlek och han tjänade jättebra pengar och kommer göra 3 generationer minst Totti ekonomiskt liksom klara, eller hur?
Gjorde ju ändå en ligatitel och ett VM-guld.
Ja, men, absolut, men han hade kunnat haft så mycket mer. Han kunde haft 30 också.
Absolut.
Och jag menar, så Paul Pogba har ju också ligatitlar i Juventus och han har Champions League-final i Max Allegri, va? Innan han gick tillbaka till United.
Med mittfältskamraterna Arturo Vidal och Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo, vilket jävla mittfält.
Vilket jävla. Det är bland de bästa inom mittfält jag har upplevt.
Men det insåg man inte där och då. Det är det som är så jävla fantastiskt med fotbollen. Att man behöver distans och tid på sig för att förstå hur jävla bra saker och ting var en gång i tiden. Där och då så var det, då var det mer såhär, Italien, ens fotboll, alltså, vadå, Arturo Vidal, Paul Pogba, misslyckade Manchester United. Det var 70% av jordens fotbollssupporters allmänna syn på det mittfältet.
Ja, jo, kanske. Skitsamma, du är inne på någonting här i alla fall, och det var bara det jag skulle understryka. Med tanke
men han har ju själv beslutat att vara där. Jag menar så här, sen så är det ju, det hade varit på ett sätt kul om han lämnade Manchester United utan att vinna någonting stort och liksom efter alltihopa gratis. Och allting började med att han var Manchester United-spelare.
Exakt.
Som lämnade gratis. Man fick köpa tillbaka för enorma pengar och sen betala en jävla massa pengar utan att vinna någonting, och så lämnar han gratis igen. Och då vet man ju att det laget han kommer välja med garanterat vinna, alltså då kanske han vinner 25 titlar sista 10 åren på karriären.
Han kanske inte hinner med 25 titlar, men han kommer ju vinna Champions League första säsongen med den nya klubben.
Ja.
Det är ju det enda man vet. Men det händer ju då onekligen grejer i den yttersta liksom eliten av transferfönstret. Du pratade om den här jordbävningsrokaden. Jag läste in här i morse med då att väldigt mycket talar för att Harry Kane nu har grönt ljus från Levy och Paratici och Tottenham som klubb att lämna. Det pratas om upp mot 1,7-1,8 miljarder i en övergångssumma till Manchester City, 5 miljoner i veckan i ett femårskontrakt, och på det så verkar det dessutom närma sig med att City då löser Jack Grealish för en miljard från Aston Villa. Det är inte alls en lika känslig övergång, men det drar ju ett återigen löjes skimmer över alla gånger Pep Guardiola sitter på presskonferenser och ojar sig över transfersummer och hur mycket Chelsea och PSG
han ska sitta och vara filosofisk kring fotbollen.
Precis, och prata om att
vi lägger fan och knipa igen nu framöver och inte var fan han befinner sig någonstans.
Vi kan inte tävla med deras plånböcker och oj 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 vad de splashar cash, och så tittar man på vad Pep Guardiola har fått igenom för värvningar senaste 3-4 åren. Alltså han har ju bara en försvarslinje för liksom 6-7 miljarder. Det är ju spelare som kostar enorma pengar som City har landat. Sen så har de ju inte, och det ska han ju någonstans ha. City har ju inte sprängt banken på de offensiva liksom målpoängsprutorna de senaste 2-3-4 åren. Alltså Aguero var där så pass länge. Gabriel Jesus kostade inte 1,5 miljard. Raheem Sterling tog dem för länge sedan, och det var inte heller på den här nivån. Kevin De Bruyne samma sak. Så de har ju inte skickat upp 2 miljarder för Neymar eller Mbappé eller vad det nu är. Men det har ju bara varit en tidsfråga i och med att de har levererat så bra som de har gjort ändå med det befintliga stallet. Men jag menar, skulle City ta Harry Kane och Jack Grealish för tillsammans nästan 3 miljarder alltså, då är det någon som får sätta munkavle på Pep Guardiola alltså.
Nu såg jag att Armani har även designat den italienska OS-truppens kläder.
Är det du sitter och liksom smygkika på när jag försöker ägga upp stämningen här kring miljardvärvningarna till Manchester City?
Ja, men framförallt så känner jag väl så här, när vi pratar om City och den typen av värvningar, så alltså, jag har inga stora problem med att de värvningarna görs. För de görs i Italien, de görs i Spanien, de görs i Frankrike. Det är ett skikt av fotbollen som ingen annan kommer åt. Och när du säger till exempel så här, men det är inte lika känslig än värvningen Jack Grealish från Aston Villa till Manchester City som Harry Kane från Spurs till City är. Då förstår jag inte riktigt vad du menar. Vad är det som är känsligare att gå från Spurs till... Spurs är ju också liksom på mer eller mindre på samma nivå som Aston Villa är. Alltså om du ska jämföra med City och var de befinner sig.
Jo, om man ska jämföra med City, absolut. Men om man ska jämföra Tottenham med Aston Villa så måste man ändå... Och det kan du inte säga emot. Alltså, Tottenham har ju de senaste... 6-7 åren befunnit sig i toppen av Premier League, och nu pratar vi alltså ur Harry Kanes karriärsperspektiv. Det är ju, då är ju inte liksom 50-60 år intressant. Harry Kane har ju 10, 12, 13 år. Det är ju de han måste ta hänsyn till. Jo, men... Tottenham har spelat Champions League-final. De har gått liksom ganska långt gångna kamper om ligatitlar. Och de har spelat kontinuerlig Europa-fotboll senaste 5-6 åren. Aston Villa har precis tagit sig tillbaka från Championship. Alltså det är klart att det är skillnad.
Ja, men det är skillnad såklart på var de befinner sig i den engelska hierarkin. Men det är ingen skillnad att gå från Aston Villa eller att gå från Spurs till City. För det är två lag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Som inte har någonting med vad Manchester City håller på med att göra. Alltså de har lika lite att göra med Citys liksom ambitioner.
Fast jag säger som jag gör för att jag är helt övertygad om att Aston Villas supporterskara nog har levt en verklighet de senaste 3 åren där de har fattat att det är bara en tidsfråga innan Jack Grealish lämnar oss för förmodligen en inhemsk klubb. För det är så engelska spelare är funtade.
Supportrarna måste förstå var de befinner sig i näringskedjan när stora City kommer och vill ha deras bästa spelare. De har ingenting att säga emot.
Samtidigt,
de har ingenting att sätta emot. Hade City kommit för 2 år sedan, 3 år sedan, 1 år sedan med 1,8 miljarder så hade de tagit honom vilken dag de vill.
Samtidigt
och PSG
så har
tar
ju...
vilken spelare de vill av Spurs imorgon. Imorgon tar de sån. Men man, om de vill.
Fast Son skrev ju precis på ett nytt 5-årskontrakt och sa att
exakt,
det här är hemma för
att ingen
för mig.
Vill ha honom av de stora klubbarna.
Jo, det tror jag nog att de vill.
Nej, men alltså så här, om PSG hade velat haft Son så hade de betalat för Son och Spurs hade kunnat säga precis noll.
Kanske. Samtidigt så tror ju jag, och det ska man ju ändå ge Spurs-supporterna, att det har legat stora pengar på bordet tidigare angående Harry Kane. Men Harry Kane absolut. Har själv varit väldigt tydlig med, inte bara klubben att han ska ingenstans, utan att men det här är hemma för mig, jag vill dö en Tottenham-legendar, jag vill vinna någonting stort med den här klubben för att det är den här klubben jag älskar, jag är kapten, jag vill föra den här klubben in i nästa fas. Det här var ju liksom ord i samband med arenaöppningen av nya Tottenham Hotspur Stadium och så vidare. Så att han har ju verkligen gött supporterskarans drömmar om att stå emot lockelseropen från Manchester City, Manchester United och så vidare och så vidare. När det väl sker, jag fattar vad du menar, men jag måste ändå dra någonstans i din handbroms och tycka att det blir lite fel att jämföra. Nej, i det här fallet
att övergången
med Spurs.
Är känslig. Sen, det är det jag sätter mig emot. Det finns inget känsligt i den.
Fast det är ju... Alltså det är
alltid
ju...
känsligt att lämna alltså,
nej,
när en
men
av de bästa
jag tror att det jag också väger in i det här, det är ju att det är ju en övergång som på väldigt många sätt och vis säger tack och hej till Tottenham från toppskiktet av Premier League.
Jag tror de kommer vara exakt på samma position som de har varit de senaste åren.
Nej, men det kan du inte mena.
Jo.
Du tror att Tottenham går vidare.
Det kommer inte bli någon större skillnad.
Du tror att det inte blir någon
framöver.
Större skillnad.
Så mycket
på
pengar, då kommer de kunna köpa till exempel Dusan Vlahovic från Fiorentina 20 år och han kommer också garantera 25 mål i Spurs.
Ja. Nej, jag vet inte fan alltså. Alltså jag tror att Spurs blir av
om de har
med Harry Kane.
Om de har en sportchef som kan hantera det här. Alltså som jag, helt ärligt, alltså med den sportsliga ledningen som Spurs har, okej, det kanske inte är den bästa. Men med 1,8 miljoner att investera
miljarder.
Så kan man investera de pengarna för att behålla den positionen man har inom engelsk fotboll. Det kommer man garanterat att göra. Till och med, vet du vad? Jag tror att de kommer göra det bättre. Jag tror att Spurs kommer bli bättre av de här 1,8 miljonerna. På tre år så kommer de kommande tre åren kommer vara bättre än de 3 år som har varit.
Men för de som inte kan honom då, hur lämpad skulle du säga att Paratici är att hantera 1,8 miljarder och komma till ett nytt land, en ny fotboll, en ny liga, en ny klubb och liksom fördela ut det på ett sätt som gör att den här smällen inte blir någon smäll utan som du då tror ett lyft.
Nej, men utan att liksom lägga in någon egen personlig värdering vad det gäller Paratici och sätta ett betyg på honom som sportchef, så kan vi gå tillbaka och kolla på vad han har gjort. Alltså, han började som Beppe Marottas högra hand i Juventus. Han förde Juventus till toppen tillsammans med Beppe Marotta. Och sen så kan man diskutera hur duktig Paratici har varit att förädla det arbetet han gjorde tillsammans med Beppe Marotta. Och där finns det många som har åsikter om att han inte klarade av det. Och att flera av de värvningarna som har gjort på slutet som inte har slagit, till exempel på mittfältet med Rabiot och gänget, var dåliga värvningar. Men om man väger in allting som Fabio Paratici har gjort under alla sina år i Juventus, så har han både erfarenheten och skickligheten att förvalta stora pengar och att såklart också hitta bra spelare. Dessutom så får man ju en sportchef med kanske lite andra perspektiv än de som har varit tidigare i Spurs. Alltså bara det att man tittar åt Dusan Vlahovic håll, liksom den, ja, men kanske efter Haaland och Alexander Isak den bästa i årgången, alltså den bästa unga strikern. För, jag menar, honom kan man få för 50-60 miljoner. Då är fortfarande 1,2-1,3 miljarder kvar från de där Hurricane-pengarna som du kan liksom förvalta och skapa ett ännu bättre Spurs. Jag tror att Paratici är rätt man för att göra det. Och jag skulle absolut inte vara orolig om jag var Spurs-supporter att nu försvinner Tottenham, så som du är inne på lite. Nu kommer man börja tappa spår, nu kommer man börja hamna i mitten och så vidare. Alltså Tottenham, Spurs kommer vara kvar på exakt samma position. Jo, som jag säger också för att göra det till ett litet bett här mot Augusten. Mm. De kommer till och med vara bättre de kommande 3 åren än vad de har varit.
Ja, nej, men det bettet tar jag ju såklart.
Ja.
Det blir skaldjursplatå med extra allt på Sturehof.
Ja, så är det.
Underbart. Och då pratar vi alltså Spurs ligaplaceringar de 3 senaste säsongerna i en total ska förbättras kommande 3. Utan Harry Kane. Men du började det här segmentet med att prata om en jordbävning. Då kan du väl i alla fall tillstå att det ger ju en högre siffra och utslag på Richterskalan med att Kane lämnar Spurs för City. Och då pratar jag inte bara om vad det innebär för Tottenham utan också vad det innebär för Manchester City och deras möjlighet att befästa och bevaka den där toppen. Än vad att Jack Grealish lämnar Aston Villa rent näringskedja hierarkiskt mässigt. För helt ärligt, jag tror att jag läste någonstans i morse här att Kane är 95 mål ifrån Alan Shearers till synes ointagliga målrekord i Premier League på 260 baljor. Alltså han har gjort 165 mål i Premier League. Harry Kane är född 93, han ska fylla 28 i år. Alltså jag tror att Kane har smält in de där 95 bollarna
inom de kommande 3 åren.
Ja,
kan du inte säga det
under samma
skull?
Under samma tid.
Ja.
Under samma tid.
Ja, men, och jag har lust att säga emot det nu och liksom inkludera det i bettet, men jag kan inte göra.
Nej, du fattar ju själv vilken jävla hand i handske det här är.
Ja, nej, men och det kan ju alla se. Alltså, vad är det som har saknats i Manchester City? Alltså, de har varit fantastiska. De har spelat med falsk nia, de spelar med nia, med Aguero eller Gabriel Jesus ibland, ingen. Men de spelar ändå fantastisk fotboll. Alltså, och man har alltid undrat, men vad händer, ja, när de har haft Aguero, absolut, men alltså, vad händer om liksom en stor, stark, tung boxspelare, Harry Kane-typen, kommer in i laget? Jo, det får vi se nu då.
Ja, det ska bli jävligt spännande. Och kul också att följa de här 3 kommande Premier League-säsongerna med då 2 nyinstiftade små bets oss emellan.
Absolut, alltså. Jag har aldrig känt mig säkrare på ett bett. Alltså, jag känner mig ruskigt säker på Östersund. Alltså, det var snudd på 100%, men alltså, här är jag uppe på 100. Alltså.
Jo, jag vet, men
så säker.
Det är så jävla störande att så få förstår att jag torskade pengarna. Men jag fick liksom rätt ändå. För att Östersunds Europa League-äventyr, att de tar sig vidare från ett gruppspel i Europa League till slutspelsvarvet, det var ju liksom det jag pratade om.
Men det är som Fiorentinas sportchef och pratar om liksom Primavera-guldet eller att Fiorentina gick till Champions League som liksom deras scudetto. Du håller på att prata om liksom Östersunds Europa-äventyr som deras ligatitel. Det är lika patetiskt som Pantaleo och Corvino just nu.
Nej, nej. Alltså de som förstår, förstår. Hörrni, vi ska börja runda av. Jag har dock ett budskap jag skulle vilja förmedla till alla som hör det här. Snart är vi faktiskt inne i augusti. Sommaren börjar, hur surt det än är i vissas öron, att lida mot sitt slut. Och i och med det så stundar ju en fantastisk klubblagssäsong där ute i Europa. Mm. Via C More så kan man för 299 Barubas i månaden följa all fotboll från Serie A. Och då pratar vi alltså Kulusevski, Zlatan, Cricke Ronaldo Serie A.
Mm. Om han blir kvar. Men det stämmer, det stämmer.
All fotboll från La Liga. Och då pratar vi alltså Real Madrid, Atletico Madrid, men kanske framförallt då Lionel Messis La Liga. Barcelonas La Liga som ska tillbaka upp på den där tronen. Man har plockat in Depay, man har signat Messi på 5 nya år. Ronald Koeman har blodsmak i munnen. Laporta nöjer sig ju aldrig med något annat än guld och diamanter. Men jag tror att vi har en ruskig jävla spansk höst framför sig. Och då har jag inte ens pratat om Alexander Isak i Real Sociedad.
Jag tänkte precis säga det. Framförallt så är Henke Larsson kvar i Barcelona. Blev vi klart här alldeles nyligen.
Såg du att hans kåk utav Helsingborg sa du?
Nej, det såg jag inte. Alltså han tar sitt pick och pack ner till Spanien för gott.
Nej, men har du skämskudden nära till hans här nu?
Ja.
För vet du vad huset ligger ute som, alltså namnmässigt?
Nej, men sluta, det här orkar jag inte höra.
30 millar är utropspris.
Ja, men det är rimligt, låter det som. Man har ju hört om den här kåken.
Och du vet ju att vissa hus liksom har ju ett namn snarare än en adress.
Jo. Villa Soliden och sådär.
Exakt. Det här ligger alltså ute under namnet Henkeborg.
Nej! Nej! Sluta! Det är orimligt!
Men det är orimligt!
Åh, jag kände bara liksom... Nej...
Vi vet ju någon lyxig mäklare där nere i Helsingborgs trakten som har sagt till Henke, vi gör det här, det är skitbra. Henke säger, ja, gör det. Skit i han.
Jag känner bara när någon skickade länk till Henkeborg.
Får jag påminna om en sak? 299 och det är C-more som gäller. Ja, men alltså, då får man Serie A, La Liga och Champions League.
Precis, det var ju själva körsbäret på tårtan här.
Just
det. Telia har ju förvärvat Champions League från och med den här säsongen som nu stundar. Och via Telia och Simons kanaler så kan man alltså se all fotboll också från Champions League. Och det är ju så fiffigt då att det här även ingår i abonnemanget som man kan teckna hos Simor. Att man för 299 spänn i månaden får all fotboll från Serie A, La Liga och Champions League.
Ja, men det är grymt. Jag tycker det är ybertydligt, Gusten. Och för tydlighetens skull så vill jag också uppmärksamma alla på att Pepsi Max är ute och gör stan osäkra. Och vadå stan? Är det plural eller? Ja. Städerna osäkra. Det är nämligen en sommarturné som pågår från och med nu och så än en bit in i augusti. Så det är ett Pepsi Max-gäng som delar ut Pepsi Max och andra Pepsi Max-prylar. Och så tävlar de också ut det här bland folk som de möter. Så håll utkik efter Pepsi Max-gänget i parker, på torg och på stränder där ute i sommarsverige. Än ska vi fira sommargusten. Det måste du ändå hålla med om.
Det ska vi verkligen göra. Nu ska jag gå ut och fortsätta fira min semester. Jag ska glädja mig lite åt lönen som trillade in på kontot idag. Jag ska njuta lite av solen. Men framförallt så ska jag följa upploppet här i SFK Pierikos jakt på en ny tränare. Disco och Expressen har ju rapporterat att Svennis Eriksson är på detta grekiska lags radar. Och det känns som kanske hela fotbollsåret 2021 års sämsta beslut.
Ja, det är framförallt så här, sämsta beslut av alla inblandade. Det är en lose-lose situation vi är på väg emot här. Alltså, det kommer inte betalas ut någon lön till Svennis. Och de kommer vara missnöjda sen med hans prestation. Alltså, jag hoppas, det ska jag säga, för allt i världen att det går bra. Han vinner den jävla andra divisionen här i Grekland. Sen bara går hela vägen upp till en Europaplats. Får vi se Svennis ute i Europa igen. Oavsett om det är Conference League eller om det är Europa League eller till och med Champions League. Det bryr mig inte om. Det är drömmen och den drömmen kan vi nära. Men tyvärr så tror jag att det är väldigt, väldigt höga odds på det.
Ja, jag delar din uppfattning. Där är det överens.
Vet du vad jag ska göra klockan 19.15, Gusten?
Nej.
Då ska jag kolla på Liverpool mot Mainz.
Ja, ah, snyggt. Mm. Det är ju också, det känns väl som en träningsmatch som är instiftad PGA Jürgen Klopps klubbsympatier.
100%. Jag kan ingenting om den här matchen. Jag har inte läst någonting om den här matchen. Men det förstår ju till och med Hillman att det är på det viset.
Hörrni, vi hörs igen på måndag. Ha en jävla trevlig helg. Tack till alla som hör av sig med olika synpunkter och åsikter och andra okvädningsord kring det vi gör här i Toto Balotto. Ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Och du med, Thomas. Lycka till här nu med djupdyket mot greken.
Ja, stort tack. Jag kan behöva det. Grekiska flottan är på plats och det är stor apparat här på resorten. Vi får se hur det här går och hur vi sänder och så vidare. Men han ska fan dö! Den saken är klar. Får jag bara avsluta med att säga grattis också?
Till?
Till min gode vän Patrik Mörk.
Ja.
Han lyckades ju sälja vidare Odilon nu till Bayer Leverkusen för 300 miljoner kronor.
Det är väl då 30 friska rätt in på Mörkens konto?
Ingen aning, men 10% brukar väl vara någon slags här, agentarvode. Sen så tror jag att de är fler agenter som har jobbat med det här. Men det är nog bra cash. Han kan plocka fram en årgångsbarolo utan problem. Men man får väl lägga in lilla grattiset också då till Hammarby.
Ja, verkligen. Det blir väl en 15-20 millar för Bayern.
Ja, totalt sett så har de alltså tjänat. Det var ju så här, inför Bayer Leverkusen har ju visat intresse för Odilon som spelar i Klubb Brygge under hela sommaren här, vad jag har förstått. Och sen så kom Premier League-lagen och började liksom bråka lite och ville också ha Odilon. Då höjdes priset från 200 miljoner, har jag tillskansat med informationen, till 300 miljoner. Så tack vare att Premier League-lagen kommer in och börjar buda, ja, då går priset helt enkelt upp. Och totalt sett, Gusten, han spelade väl 4-5 matcher i Bayern, visst var det så?
Det var väl en vår?
Jag tror inte det var mer än typ 5 matcher. Jag fick ju dessutom en hel del skit, va, från liksom allsvenska supportrar generellt sett.
Ja, men det där var ju en vår, en Odilon-vår, där potentialen stack ut mer än de faktiska insatserna över 90 minuter. Så kan man väl säga.
Ja, exakt. Men ingen hade väl sett det här. Jag tror att det landar på att Hammarby totalt sett på hela Odilon-affären tjänar 75 miljoner kronor.
Man tackar. Det är såklart inget dåligt netto på en spelare som knappt var i klubben innan han lämnade.
Får vi bolla upp von Yxkull och Hjelmberg och gubbarna här.
Kanske är det så att Bayerns sportsliga ledning behöver slå Pelle Kotschak en pling och fråga hur firar man det här på bästa sätt? Kotschak hjälper ju till.
Ja, exakt. Deras Taverna Brillo i kvarnen. Så det blir fria runder för alla på kvarnen här kommande vecka.
Klart att man kan ha ganska kul på kvarnen för 75 miljoner.
Ja, faktiskt. Det kan man ha.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Vi hörs snart igen. Ciao, tutti.
Ciao, tutti.
In the city of crime, a nigga named Nickel Nine came in with the nine, flaming with the rhyme, and flame quick as the nine, aiming at the game, saying the city is mine. Now, he looked like the type you underestimate. He's never a suspect, no one investigates. He be beating them charges with mothers and fathers going, yeah, it should be a felony to beat his fishes on the beat. I'm dope, I'm selling D like I'm a piston on the streets, yelling D for the cheddar cheese, the cheddar I brought. Let it be, like a spelling bee, the pathetic ball. Let it be, or get your chain snatched, y'all. Dog cut a stain, a train track scar. Whoever thinking of talking shit to me, it'd be a memory. His train of thought will stain that car. I will stretch your dream from the front seat to the back seat if I could blow a brain that far. Niggas wanna get to know me all, cause the way I be spitting, every hoe, every bitch in the city be going.